Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaja och vi driver Skilla Studio.
Nu ska du få ett tips på det typ enklaste du kan göra för att direkt minska kostnader och kanske till och med öka lönsamheten i din digitala produkt på bara några dagar. Och du kan börja imorgon. Skitsmart. Det handlar om att ta bort funktioner som användarna ändå inte använder. Eller knappt använder. Och jag skrev om det här på LinkedIn. Jag skrev att det enklaste AB-testet som du kan göra, det är att testa och ta bort någonting som du redan har. Och när jag skrev det så fick jag en kommentar från Robert Ingemarsson. Han är Chief Product and Tech Officer på TimeWave. Han skrev så här. Vi har slängt ett par hundra egenskaper i produkten senaste året och över 1 miljon rad i kod. Första egenskapen vi slängde kändes lite läskig. Den andra också lite läskig. Sen slängde vi saker på vår SAS-produkts inloggade startsida. Jag trodde att kunder skulle ringa ner vår kundservice. Inte ett ljud. Efter 5 slängda saker av olika storleksgrad utan reaktion slängde vi 30 saker som skapade komplexitet i produkten. Sen slängde vi 30 till och sen 30 till. Vi fortsätter den här dialogen, jag och Robert, och det har lett till att jag bjöd in honom till att berätta om deras stora slängera här i podden. För jag tycker att fler behöver höra det. Men om ni tänker på vad han började skriva där, att de första egenskaperna vi slängde kändes lite läskiga. Jag tror att det är en anledning till att vi fler inte slänger mer saker som de har i sina produkter. Och jag har liksom grottat lite i varför det kan vara så. Häng med mig nu. Tänk er att vi har en bugg i våra hjärnor. Den buggen kallas för loss aversion. Loss aversion innebär att vi hellre fattar beslut baserat på att minska risken att förlora något. Även om möjligheten till att vinna något kanske är mer värd. Hängde ni med där? Vi känner en större smärta i risken att förlora något än möjligheten att vinna något. Så även om vi logiskt sett vet att vi har saker att vinna på, att slänga funktioner eller kod som vi har skrivit som finns i våra produkter, så tar det emot att fatta det beslutet. För att vi har en bugg i våra hjärnor och den heter loss aversion. Det finns en annan bugg i våra hjärnor. Den kallas för sunk cost fallacy och den här är också jätteviktig och avgörande. Så det den innebär, det är att vi människor tenderar att fortsätta med något som vi har börjat att lägga tid och pengar och ansträngning i, fastän vi vet att det inte längre leder oss dit vi vill. Om vi applicerar det här på produktutveckling så är det ungefär, vi har ju ändå lagt en massa tid på att bygga och lansera den här funktionen eller featuren, då ska vi väl ändå inte bara slänga bort den. Jag vet att du har hört det här också i din organisation. Det kallas sunk cost fallacy. Även om vi vet att vi förmodligen kommer att tjäna på eller att ta bort någonting, så tar det emot att göra det. Det är bara så våra hjärnor är programmerade. Det är buggar. Nu när du känner till de här så tror jag att det kommer hjälpa dig att kunna diskutera de här sakerna internt i din organisation, så jag tror att det kommer hjälpa dig. Nu har jag bjudit in Robert Ingemarsson till att vara med i podden och berätta om hur ni slänger över 1 miljon rader kod och fortsätter. Välkommen till podden. Du jobbar på TimeWave. Det är ett företag som lanserar den tekniska lösningen till städbolag och andra typer av servicebolag som Veteranpoolen, Rosenclean och Klas Fixare till exempel. Kan du berätta om vem är du och vad gör du på jobbet?
Jajamän, tack för att jag får vara här. Så, du har redan introducerat vad jag heter och jag jobbar med ansvarig för produkt och teknik på TimeWave, som är ett litet mjukvarubolag som har en produkt vi erbjuder andra företag, ett så kallat B2B SaaS-bolag. Min bakgrund är väl egentligen hela min karriär från olika former av IT-bolag, även fast det kanske inte alltid sett ut så, då jag bland annat jobbat på Avanza och Pepins som är finansfirmor också.
Jag tyckte att det var så himla nice att du bjussade på den kommentaren på LinkedIn, för du skrev verkligen, vi har testat att slänga och först kändes det läskigt och sen har vi bara fortsatt. Hur kan du berätta hur det kom sig att ni började slänga saker?
Bakgrunden till att vi började slänga saker var i grund och botten för att det fanns en, jag kom in som ny produktansvarig på TimeWave och produkten var över, eller företaget var över 10 år gammalt då produkten, och under den här tiden så hade man byggt upp ett företag som fanns och existerade, hade en välfungerande affär. Men produkten hade nog växt fram mycket av att man hade kunder med behov och man ville tillmötesgå dem. Men när jag kom in så fanns det en produkt som jag upplevde som ganska svår att greppa i sin helhet. Och jag upplevde också att det i det löpande fanns mycket saker som kanske inte var helt perfekta rent produktmässigt. Och det skapade en underliggande känsla av att vi la så mycket tid och energi på saker för att bara få dem att fungera. Samtidigt som jag inte kände mig tillräckligt kompetent eller kunnig eller smart för att lyckas ens greppa produkten som helhet. Så det var en känsla som liksom bara gnagde i mig över att ja, men vi måste städa upp det här och minska komplexiteten och minska skärningsytan. Ja. Men det var en gnagande känsla.
Ja, okej. Okay. Och hur gjorde du då för att få med dig andra? Eller använde du bara din så här, roll? Så här, jag är CTO, CPO, nu prioriterar vi det här, vi tar bort saker. Eller behövde du få med dig andra på tåget för att kunna börja ta bort saker?
Jag tror att om man hade frontat exakt vad vi skulle göra så hade man kanske i en högre omfattning behövt förankra beslut och sälja in dem på ett annat sätt, och det kanske hade upplevt som ganska stort och jobbigt. Jag tror att en sak som har gjort, jag behövde aldrig sälja in det här så mycket och har inte behövt använda så mycket mandat, utan vi gled in i det hela. Men med en bakgrund i att vi som företag fattat ett inriktningsbeslut i att vi skulle förbättra det vi har med ett mål om att göra våra existerande kunder så nöjda som det bara går. Och då blev det att vi på produktsidan såg att ja, men det här är nog ett måste om vi ska få nöjdare kunder, men mer ja, nöjdare kunder helt enkelt.
Alltså det är ju inte en jätteovanlig sits att hamna i, att du har byggt en produkt för ett gäng år sedan och sen så fortsätter man att bygga feature, funktion eller egenskaper som du säger, och till slut så sitter man där med typ ett kodmonster under ytan. Var det den känslan eller?
Ja, ja. Väldigt mycket så. Ja.
Ja, men nice. Hur gick du tillväga då för att bestämma, vad var det första ni slängde?
Jag borde komma ihåg exakt det första, det vet jag inte. Men det första jag kommer ihåg som var en sån här jätteläskig grej, det var att vi hade, det här låter väldigt enkelt, men vi hade en ruta på framstartsidan, den inloggade startsidan, som länkade vidare till en annan funktion i produkten. Och det här i sig var inget stort, men det var ändå någonting som frontades på vår startsida. Och som jag då tänkte, ja men om vi tar bort det här, då borde ju någon reagera. Och det kändes väldigt läskigt, och det var faktiskt brytpunkten för när vi, eller ja, när vågade ta tag i att göra det här i högre omfattning. Mm. För vi tog bort någonting på den inloggade startsidan som alla våra kunder borde frontas av varje dag, och ingen hörde av sig eller reagerade.
Hade du liksom preppat dina kollegor med så här, nu kanske vi kommer höra av flera kunder, eller hade du liksom tagit höjd för den här rädslan, eller liksom att det kändes läskigt på något sätt?
Ja, men vi berättade om att vi skulle ta bort den då, och vi var också lite andra visuella förändringar vi gjorde. Men i stort så var det nog mest jag själv som hade en inre oro för att någonting skulle ske. Mm. Men den kändes inte kanske så förtroendegivande att förmedla i sin helhet.
Nej, okej. Okay. Ja.
Så att, så... nej.
Och när du säger ta bort, om vi ska vara mer konkreta, vad innebär det att ta bort? Är det liksom att ni, koden finns kvar ett tag, ni släcker ner den så den exekverar inte? Kan du berätta hur ni gör när ni tar bort något?
Det varierar vad jag menar, men i grund och botten så är det att vi raderar kod och att i många fall får direkta produkt får direkt produktpåverkan. Men i vissa fall så, eller i de fallen jag ser att det är mer riskfyllt eller vi ser att det är mer riskfyllt, så väljer vi att göra det på mer försiktiga sätt. Mm. Till exempel som du antyder att, ja, men som nu när jag satt och väntade på att köra igång den här podden, bara för att vi pratar om det här temat, så råkade jag vara inne i Google Analytics och hittade en ingång i vår huvudmeny där jag nu ser att, och det är ju någonting som tar väldigt mycket visuellt intryck hos våra kunder, där jag, när jag kollar i Analytics, tycker det ser ut som att, ja, men det här används ju inte. Och nu har jag lagt in det i en sprint här, att testa släcka det från huvudmenyn och se om någon hör av sig. Men då gör man ju det på ett väldigt försiktigt vis. Man tar koden, bara kommenterar bort den, döljer det från menyn. Om ingen hör av sig, ja, men då om ett tag kan man ju kanske göra sig av med koden. Men initialt så gör man ju så att man på en sekund kan få upp den igen.
Precis. Och nu sa ju du något intressant, att du kollar i ert analysverktyg om den används. Och när du säger det är ingen som använder den, alltså hur liten del av användarbasen har du som en liksom, threshold för att tänka så här, men det här är ingen som använder, eller väldigt få?
Ja, det är också en väldigt relevant fråga. Och det finns nog ingen magisk gräns, utan jag kör nog lite på magkänsla. Men få. Och sen i det här fallet då så var det inte så att siffrorna var noll, så att det stämmer ju att det inte är noll. Men man får lite, jag gör en bedömning case by case skulle jag säga. Mm. Och går på magkänsla.
Mm, just det. Har du alla de här sakerna i en backlog, eller hur kommer du fram till, eller är det du själv eller är det hela teamet, hur gör ni?
För att hitta saker vi vill ta bort. Vi har flera olika sätt. Ett sätt som jag började med för ett år sedan var att skicka ut ett mejl till hela firman. Och egentligen försökte jag avkräva alla ett svar. Även fast inte alla svarade, så jagade jag folk så mycket jag kunde i alla fall. För att jag ville få in förslag internt på funktionalitet som de som jobbade på företaget såg att vi inte behövde. Eller inte våra kunder använde. Eller kanske också i vissa fall var direkt dåliga att ha för att vi hade byggt någonting som var bättre för kunderna att använda någon annanstans. Och därifrån fick jag en ganska lång bruttolista som vi har tagit med oss. Det är ett sätt. Ett sätt är att när man går igenom produkten, att hela tiden själv när man ska greppa den. Jag var ju också ny för ett år sedan. Då blir det att man själv måste sätta sig in allt och förstå allt och upptäcka allt. Och då går man igenom varenda liten del av produkten. Och varenda gång man själv ifrågasätter, borde man göra det här? Spara ner det och bygga sin egen lista med saker att ta bort potentiellt.
Alltså det är ju den här förmånen av att vara ny på sitt jobb, den ska man verkligen ta tillvara på, för det försvinner efter bara några veckor, så har du tappat förmånen av att vara en ny person i din egen tjänst.
Ja, det har man verkligen. Uh-huh. Och saker är som alltid har varit. Uh-huh. Och det är väldigt naturligt.
Ja, men det är liksom förbannelsen av att veta för mycket. Det är svårt att backtracka och komma ihåg hur det var när man inte visste.
Ja, det är det.
Jag försökte det många gånger. Eller typ om du ska hålla en utbildning för någon, berätta för någon hur den gör någonting första gången. Det är ju egentligen de tillfällena som man verkligen behöver sätta sig på. Hur ska jag förklara det här på ett enkelt sätt? Men det gör man ju inte i vardagsjobbet. Nej.
Nej, det gör man inte. Det är väldigt tacksamt ibland att bli tvingad att försöka förklara för andra eller för då måste man tänka efter själv.
Ja, precis.
Faktiskt, nu då på det temat så var ju faktiskt inspelet till att skicka ut ett mejl och fråga alla om saker att slänga något som triggades tack vare en annan person. För att den här gnagande känslan jag sa initialt lyftes med personer på ett annat företag. Och då fick jag som återspel där att, ja, men har du frågat vad vi kan slänga?
Uh-huh.
Och det hade jag ju inte.
Nej. Okej, så du börjar med att samla in den här listan. Du hade din egen lista, du ber dina kollegor om en lista. Vad händer sen? Hur prioriterar du inom den här listan? Vad är det som gör att du väljer något före någonting annat?
Jag ser ett antal olika saker, men grovt sett så i vårt arbete nu, det sista, så har vi så har jag ju velat minska så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Så saker som har varit enklare att genomföra, så du kan radera så mycket som möjligt med så liten insats som möjligt, har ju vunnit över saker som är jobbigare att radera med lite större insats. Så hur enkelt något har varit att ta bort har varit en prio. En annan prio har varit att vi skriver om vår produkt delvis för att skapa en modernare teknisk plattform helt enkelt. Och inför att vi tar tag i olika delar, så ju färre skärningspunkter, ju mindre komplexitet det finns på en plats, ju mindre jobbigt är det att bygga något nytt. Så i det inventeringsjobbet så raderar vi inför och behöver inte bygga om med funktionalitet som man inte borde ha.
Kan vi inte ta några exempel på saker som ni har slängt? Du har nämnt en grej som ni hade på liksom första sidan, på den inloggade läget. Har du gjort något mer roligt? Eller kanske typ, den här grejen förvånade mig mest, eller det här har störst effekt? Någon sån exempel?
Om man tar fönsterputsfirmor så är ju en väldigt viktig del för deras verksamhet ruttplanering. Och då låter det ju högst logiskt att vi har ruttplaneringsstöd i vårt verktyg. Och det hade vi. Och det var en funktion. Men den hade aldrig flugit, var väl egentligen kontentan. Och ett take är ju då att se till att det flyger. Men givet läget vi var i, så var det ju mer att ja, men vi måste minska vår skärningsyta för att kunna prioritera vad som är viktigast. Och just nu tror vi inte att det här är viktigast för vår firmas överlevnad eller framtid. Och då fattar man istället beslutet, om det inte övers på vår prio att göra så att det här blir någonting som verkligen flyger och används i hög omfattning, ja, då tar vi bort det.
Vad är det största du har slängt någon gång?
Om jag skulle tänka på det största jag tagit bort någon gång eller släckt ner, så tror jag att det jag skulle landa i är sparkontot på Avanza.
Shit! Alltså hela funktionen att ha ett enkelt sparkonto.
Ja.
När var du på Avanza förresten?
Det är knappt jag själv minns, men kanske 2016 till 2019.
Ja, ja, men det är inte så länge.
Nej, ganska nyligen.
Men berätta. Så vad var din roll på Avanza?
Jag jobbade inom, ja, men vid sidan av IT-organisationen kan man säga, under en person som faktiskt var uppmärksammad nu i dagarna, för han startar en konkurrent till Avanza under Carnegies flagg.
Var det Carl Skarman?
Ja, exakt. Carl Skarman, Alexander Boman.
Ja, jag känner till dem.
Ja. Nej, men så jag jobbade med Alexander, fast vid sidan av produktorganisationen på Avanza.
Som analytiker? Eller?
Ja.
Okej. Okay. Och hur gick det till då?
Avanza hade väl, när jag jobbade där, så befann vi oss i den här lågräntemiljön eller nollräntemiljön, och Avanza hade ett sparkonto och jättemånga kunder öppnade det. Varje dag kunde vi se siffrorna, samtidigt som det var helt meningslöst att öppna det, för du fick ingen ränta. Och det var generellt inget gott beslut att ha det där. Och Avanza hade konkurrerande produkt, men det hade samarbete med andra aktörer där du faktiskt kunde öppna ett sparkonto med ränta. Så det låg liksom inte i kundernas intresse att ha det här. Och det tyckte jag var fel. Och då borde de inte öppna det. Och då blev det en känsla av att det borde ju försvinna.
Men det här är ändå intressant, för jag kan tänka mig att det var många som ändå använde det när det väl fanns där, eller?
Ja, det öppnades varje dag nya sådana. Ja. Och det var väl det som jag såg som ett problem också.
Ja, för att det fanns bättre val för dem att göra.
Ja.
Ja. Okej, fick du någon motstånd? Eller var alla bara så här, absolut, du har helt rätt?
Ja, men nu i efterhand, så nu är det ju ett gäng år sedan här, men det var ju definitivt motstånd. Och jag skulle också säga en sak nu när vi tar den här diskussionen, att ju större en firma är, tror jag, ju större motstånd tror jag det blir mot varje enskild grej du vill ta bort, och ju mindre det är, ju mer fritt spelrum kan du ha.
Ja, just det.
Så Avanza är ju ganska stor firma, ganska genomlyst, och att släcka ner ett sparkonto från sajten ska ju också väcka motstånd, för man ska ju inte göra något förhastat. Men det fanns motstånd internt, men sen fanns det också juridiskt motstånd.
Ja, det kan jag tänka mig. Bank och finans och, ja, vad var det då?
Det juridiska motståndet, i början då var det mer som att vi måste erbjuda det. För att vi har lagkrav på oss. Jag kommer inte ihåg vad lagarna heter och exakt sådär, men det är mycket lagar i finans. Egentligen sades att vi var skyldiga att erbjuda det för att vi var en bank, grovt sett. Efter lite grävande i det hela så var ju sanningen att vi var inte skyldiga att erbjuda ett sparkonto som kunde öppnas enkelt digitalt via vår hemsida. Vi var skyldiga att erbjuda ett sparkonto, men det var helt okej för oss som nätbank att kunderna i så fall fick höra av sig till kundservice och be om en blankett som skulle skickas ut fysiskt och sen skickas in fysiskt och registreras.
Ja.
Och då kan man ju också säga att vad var det interna motståndet mot det? Ja, det var ju en katastrofkänsla hos folk som jobbade med den interna manuella hanteringen. Ja. Och ett fruktansvärt motstånd mot att vilja hantera alla de här ansökningarna som nu skulle komma in om vi hade 300 kontoöppningar om dagen. Ja, men tänk att sitta och manuellt hantera 300 blanketter om dagen. Det vore hur mycket manuellt arbete som helst. Skulle kosta mycket pengar som helst. Så det var ju också ett jättemotstånd mot det.
Vad var effekten då? Så ni tog bort det från det digitala gränssnittet.
Ja.
Vad blev effekten?
Ja, effekten blev ju att inga kunder öppnade det.
Nej.
Så att det blev ju ingen manuell hantering.
Men såg ni också en positiv effekt på det som ni egentligen ville driva, det som var kanske mer lönsamt både för användaren och för Avanza?
Vissa saker är ju svåra att mäta exakt hur det hänger ihop. Och jag tror också en sak är, som produktperson som jag lever mycket efter är, hänger det logiskt ihop och gör det där, så tror jag det är bra. Vi drev ju samtidigt på att försöka då också styra om kunder till ett sparkonto de borde använda. Då är frågan, vad var hönan och vad var ägget? Men om vi tidigare frontade sparkonto och la över till öppna kontovyn och det var det kontot du inte borde öppna som kund för det låg inte ditt egen intresse, så försvann ju det.
Ja.
Och helt plötsligt fanns andra alternativ. Så
men ni kunde ändå se att de tog de andra alternativen, antar jag. För det är mycket, mycket användare på Avanza.
Ja, det gjorde vi.
Ja. Ja, men det var spännande. Det var bjussigt också. Är det ditt ansvar på din roll att vara den som håller ihop det här och att hitta och prioritera de här sakerna som ni tar bort? Eller har du någon UX-person? Eller hur har ni delat upp jobbet? Hur går det till liksom?
Ja, bra fråga. Vi är en väldigt liten firma, så just det finns inte så många, så att jag är ju produktchef då, och produktperson och UX-are och allt det just nu då. Så man kan ju ta in stöd, till exempel UX-hjälp eller så man behöver, men generellt är det ju, kommer det tillbaka till att jag samlar in åsikter och tankar och idéer, tror jag. Så nej, det finns ingen annan som är inne i det så mycket.
Så under det här året som du har varit på bolaget, någonstans i din resa så började ni ta bort saker och nu har ni slängt över 1 miljon rader kod. Vad ska ni slänga i nästa sprint?
Ja, nästa sprint, vi just nu jobbar med en veckosprintar och just exakt vad vi tar bort nästa vecka om något, det vet jag inte. Men vi tar väck en hel del inställning. Kommande 3 veckor vet jag att vi tar väck en hel del inställningsmöjligheter i produkten så att valmöjligheterna blir färre. Men jag tror inte någon kund kommer påverkas negativt utan snarare positivt för att vi skapar en enklare produkt som är mer användarvänlig och bara kommer helt enkelt bli bättre. Vi tar också bort en del funktioner, så som exempel på den här rutplaneringen då, fast några andra sådana som aldrig flög. Det var en god tanke, men det har inte flugit och kunde använda det, inte så vi slänger det.
Ja. Men det där är ju intressant, för jag kan tänka mig så här, ni är en business-to-business plattform, så jag antar att ni inte har tillräckligt med trafik för att kunna göra en massa AB-tester hela tiden.
Nej.
Nej.
Data överhuvudtaget i en liten firma är nog ganska svårt att komma över på allt. Vi har inte så mycket data på någon, eller så här, man har ju data, men man har ju mer begränsad data, man får mer intuition. Och jag tror att en god datakälla för att få en bättre intuition är att träffa kunder också.
Verkligen, verkligen. Men jag tänker att det blir ju som, du träffar kunder och pratar med kunder för att få veta vad, oftast när man gör det så har man ju en tanke kanske på att resultatet blir någonting nytt. Inte att man tar bort någonting som finns. Jag tror att det är jag tror att det är någonting som bara blir i strävan att optimera någonting. Så funderar vi på vad vi kan bygga bättre, göra bättre och inte vad av allt vi har borde vi ta bort.
Nej, det är nog en onaturlig läggning egentligen. Ja, ja, det är det nog. Man får ju ofta lyssna mellan raderna för att landa i att det kanske också är en god idé på fler sätt än bara till exempel lägre underhåll och enklare produkt. Så, man kan ju lyssna mellan raderna om man ser att man har ett exempel hos oss som jag tog med mig och som agerat ganska mycket på, eller försökt göra i alla fall, det är att förenkla delar som kunder stöter på när de är nya produkter som de måste gå igenom. För vi hade att kunder signade upp för att bli kunder men kom inte igång.
Mm.
Och sen hade ju organisationen, eller det har vi fortfarande, kan man ju alltid tycka att ja, men kund X gjorde inte det här och kund X kom aldrig igång med det här och kund X kanske inte var så van med att använda den här typen av system, eller bara, ja, men man kanske bara säger men det kom inte igång, men det är inte vårt fel. Men en produkt som är superenkel och verkligen bara klicka nästa med några enkla val, om man nu skulle ta det jättelångt, då är det ju, alltså, då är det ju egentligen din produkts fel att kunden inte kommer igång. Det är inte kundens fel.
Nej.
Och då kan ju komplexitet vara ett problem.
Verkligen. Alltså ju färre saker du erbjuder någon att göra, desto färre saker gör, alltså desto mer enkelriktat blir beteendet. Var du rädd för någonting innan du satte igång och slänga saker?
Många saker. Ah. Ja, men många saker.
Kan du dela med dig?
Ja, men jag var ju både rädd för kundreaktioner och att det skulle bli väldigt stökigt för våra kunder. Och det har jag ju varit löpande när vi slängt saker hela tiden. Jag tycker ofta att det är ont i magen och känns jättejobbigt och lite skrämmande. För att man inte vet om någonting används på ett oväntat sätt egentligen.
Ja, just det.
Och det är ju viktigt att göra saker man kan för att minska sin oro då. Men också var jag rädd för att medarbetare internt skulle reagera.
Ja, men kan du tänka att det kan vara kopplat till det som jag pratade om i inledningen? Jag pratade om loss aversion, alltså att det gör mer ont för oss att förlora någonting än möjligheten att vinna någonting. Eller så den här sunk cost fallacy, alltså vi tenderar att fortsätta med ett beteende fastän det inte leder oss mot målet bara för att vi har lagt ner tid, energi, effort för att få till det.
Jag tror att sunk cost fallacy i många fall är en stor orsak till inte ta bort saker och kanske fortsätta lite väl länge med saker. Du frågade om prio i hur jag valde att prioritera vad vi har tagit bort och inte i början eller tidigare. Uh-huh. Och minsta motståndets väg har ju varit en princip. Och vissa av de sakerna man skjuter framför sig är ju saker som kanske ur ett kundperspektiv hade gått ganska bra. Men ur ett internt medarbetarperspektiv kanske inte flyger lika bra. Och där tror jag att just om man har lagt ner sin själ i något och sin tid och energi och byggt någonting under ganska lång tid som blivit kostat ganska mycket interna resurser, då är det väldigt jobbigt att ta bort det.
Ja.
Och det vill man inte.
Nej.
För då tänker man att man kastar bort jättemycket värde.
Ja, men det är så konstigt, för det egentligen så är det så här, du kastar bort det för att du kan få ut mer värde genom att inte längre ha det kvar. Alltså när man pratar om det på det här sättet så blir det ju liksom logiskt, så här. Men känslan sitter ändå kvar fastän man känner till det här buggen i vår hjärnprogrammering.
Ja, ja, men och sen är det ju inte så konstigt heller, för man vill ju, och människan är optimistisk också,
ja.
Att ja, men jag har ju byggt på någonting ganska länge, det borde vara bra, men vi behöver nog bara kanske göra någonting lite till här eller förändra något lite på marginalen. Vi är ju 90% där. Det är kanske bara de sista 10% som saknas.
Just det. Okej, okay, innan vi avslutar nu då. Så tänker jag, vad på din att slänga-lista gör mest ont?
Framför oss eller bakom oss?
Nej, framför er. Jag kommer pusha dig till att prioritera upp den.
Nej, men till exempel att ta bort en funktion som jag nämnde här precis. Vi har haft en funktionalitet som har använts för att beräkna provision hos franchise-organisationer som våra kunder kan ha. Och det lades jättemycket tid och energi på historiskt och byggt något ganska avancerat och det är ganska mycket kod. Men det används inte av någon. Och då står man ju i valet nu framåt mellan att ta bort det och bygga något nytt från grunden som tillgodoser behovet, eller att kanske slipa på det som finns. Och jag tror ju att det bästa är att ta bort det som finns.
Ja, okay.
Men det är jobbigt.
Ja, det är jobbigt. Vad ska du göra för att prioritera upp det här nu då? När du kommer hem till jobbet igen?
Ja, men rent konkret så just den funktionen la jag ju i Jira här i inledningen, eller medan jag väntade på att dra igång podden, för att släcka från huvudmenyn.
Ja, okej. Okay. Jag är med. Ja, men kul. En sista grej då innan vi avslutar det här avsnittet. Om någon har lyssnat och känner så här, shit, jag måste också jag vill också testa det här. Vad är dina tips?
Mina tips är att inventera vad dina kunder ger för feedback till er som företag, att genomföra en kundnöjdhetsundersökning egentligen och hålla den så kort som möjligt med så få frågor som möjligt, för det tror jag är det mest värdefulla för att få en övergripande koll. Och sen tolka svaren och se om det finns något du kan identifiera där. Jag tror att det är jättebra fråga internt hos medarbetare. Rent konkret om saker att ta bort, inte annat. Jag tror det att det är bra att själv gå igenom och bilda sig hypotes av vad man borde kunna ta bort. Sen tror jag det är en bra sak att inte göra det till ett stort beslut. Utan du ska se till att göra det till ett litet beslut. Och det är inget stort beslut om du gör det på ett vettigt sätt. Utan att ta bort något, du kan ju alltid ångra dig. Så därför behöver du ju i stort inte förankra mycket av de här besluten överhuvudtaget. Utan mycket går ju att göra i det löpande dagliga som en del av den löpande verksamheten. Och därför ska du inte vara så rädd för det. Men samtidigt så måste du också, om man ska komma igång så måste man också våga få ont i magen. Och våga ha lite ångest. Och våga må lite dåligt. Och våga vara stressad när du gör en lansering. Och se vad som händer.
Du, alltså verkligen, en prioritering är inte en prioritering om det inte gör lite ont.
Nej, men det kan också stämma, ja. Att det är de viktigaste förmodligen på sikt, men också, ja, om det inte är ont så är det ju inte, ja.
Ja, men det var ett bra tips, jag gillar det. Det var ett konkret handfast tips. Ett annat tips är väl också att om du inte själv kan accessa och ställa frågor till datan, fråga någon som kan, så att du kan stämma av om funktionen faktiskt används eller inte, eller hur stor grad med vilken frekvens.
Det är också en bra funktion. Så har faktiskt mycket varit att jag har behövt, för jag har inte haft tillgång till data för mycket, men då har jag ju frågat, kan, bland alla de här möjligheterna som finns i produkten, jag vill ut data på vilka kunder som har de här inställningarna. Och sen har jag faktiskt rent konkret själv suttit och klickat igenom våra kunders konton och slagit av inställningarna och ändrat våra kunders inställningar för att se om någon kunde reagerat utan att vi ens kodmässigt gjort något. Och om ingen har reagerat då, ja, men då kan vi slänga det. Men börja till och med bara själv gå in och ändra. Ja. Men utan data är det väldigt svårt.
Ja. Tack så jättemycket för att du kom och delade med dig så öppenhjärtligt om rädslor och vad ni har gjort, och så att det kan hjälpa någon annan. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor om hur du och ditt team kan komma igång med att jobba datadrivet, så kan du höra av dig till oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Eller gå in på Skilla Studio. SCILLA.studio